Vi har ju redan hunnit konstatera att när Paulus skriver Galaterbrevet så är han i affekt. Helig sådan förvisso, men i alla fall. Och du vet vad vältalig man blir ibland när man råkar i affekt. Och vältalig är han, inte på det här klassiska grekiska sättet med fina och snirkliga och mer eller mindre outgrundliga formuleringar. Utan han är ju bitvis mycket rakt på sak. Och överhuvudtaget när man ska kommentera Galaterbrevet så står man inför den stora svårigheten att Paulus skriver så enormt koncentrerat. Han gör enorma svep över stora delar av teologin och dogmatiken och frälsningshistorien och allt sammans. Och han har klämt in så mycket information i varenda vers att många, många verser är svåra att översätta och svåra att förstå. Därför att de innehåller så mycket. Och många av de ord som Paulus använder, de är mycket bredspårigare än våra svenska ord. De innehåller mycket mer. Och när vi därför översätter till svenska så blir det alltid så tunt. Vi förlorar ofta så mycket. Originalet innehåller så väldigt mycket mer. Den här eftermiddagstimmen ska vi ägna åt en enda vers. Inte så att vi bara ska läsa den versen. Utan jag är glad och tacksam om ni har förstått åtminstone lite grann av vad den versen betyder när ni går härifrån. Det är vackert så. Och redan när vi tar den versen så sätter vi upp ett ganska stort mål för oss. Därför att det här är verkligen koncentrerad vara. Det är andra kapitlets 19:e vers som jag tänkte att vi skulle ägna oss åt. Andra kapitlets 19:e vers. Och vi kan ju läsa en bit in i 20:e också, det är inte farligt. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Ja visst, vi citerar ofta de här orden. För att de är så vackra. Det är så fint det här och vi har på känn att det betyder väldigt mycket. Men frågan är ju vad det betyder. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Tage Danielsson har skrivit en bok som han kallar för Tage Danielssons bok. Om jag minns rätt, inför den anstormande tv-åldern så har han skrivit en bok för att kommande generationer ska kunna se ett typiskt exempel på hur en bok ser ut. Och den boken innehåller ett kapitel som heter Brev som jag tycker att någon borde ha fått eller någonting sånt här. Och det är bland annat ett brev ifrån Efesierna till Paulus. Det är lite vanvördigt, men det står ungefär så här att käre Paulus, vad du skriver långa och konstiga brev. Solen skiner och vi badar och har det skönt. Kan du inte skriva lite kortare nästa gång? Hälsningar dina vänner Efesierna. Och ibland undrar man ju när man läser Paulus, vad menar han egentligen? Jag har ju genom lagen dött bort från lagen. Och eftersom vi inte förstår det så går vi miste om ljuvliga ting. Låt oss försöka spåra och se om vi kan hitta vad det handlar om. Låt oss börja bakifrån med den där meningen. För att leva för Gud. Nå, det kan vi i alla fall begripa. Halleluja. Vi börjar där. Vem lever vi för om vi inte lever för Gud? Det var ingen svår fråga. Vi lever för oss själva. För säkerhets skull talar Paulus om det för oss om du tittar i andra Korinthierbrevet 5:15. Så står det där. På följande vis. Och han har dött för alla, för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Igår kväll så såg vi på detta med rättfärdiggörelsen ifrån ett håll. Jag försökte beskriva det här med att lyssna till Guds nyskapande ord och låta den nåd, den ström av nåd som åtföljer i ordet få flöda genom oss, uppfylla oss och rinna vidare. Men du förstår, det är ju så med ädelstenar att de kan se sig från många håll och ändå är det samma ädelsten. Och nu ska vi titta på samma process från ett annat håll. Och då kan vi beskriva rättfärdiggörelsen så här. Att det handlar om en process där vi lösgörs från att leva för vår egen skull till att leva för honom som dog och uppväcktes för oss. Bibeln talar mycket om slaveri och träldom. Och det gör också Galaterbrevet. Fram i femte kapitlet kommer en hel del ord om frihet och slaveri. Första versen till exempel. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Jaha, säger vi. Att vara slav. Under vem då? Djävulen, säger de flesta. Ja, okej, kanske det. Men du kan också säga att vara slav under tvånget att leva för sig själv. Det är inte alla som omedelbart känner igen sig om man säger, haha, titta på dig, du är slav under djävulen. Va? Jag? Nej du, jag är alltid en hygglig och trevlig missionsförbundare. Jag är ingen, eller vad? Nej, nej, förlåt. Men vi kan vara slavar under tvånget att leva för vår egen skull. Oavsett om vi är kristna eller inte, och vilket samfund vi tillhör och så vidare, så kan vi kanske behöva mer frigörelse i våra liv ifrån det slaveriet, eller hur? Det intressanta är ju att när skriften talar om rättfärdighet, är vi vänder på det, när vi talar om rättfärdighet så talar vi väldigt mycket om gärningar. Vi talar så hemskt gärna om hur den kristne skulle vara. Det är ett älsklingsämne för många predikningar. Och hur församlingen skulle vara. Och till sist så dignar vi under alla dessa idealbilder så vi nästan spyr på både församlingen och oss själva. Det leder ingen vart det där, det vet vi vid det här laget. Därför det intressanta är egentligen inte vad vi gör i första hand, utan det intressanta är för vems skull vi gör det vi gör. Om vi tittar i första Korinthierbrevet 13, de tre första verserna, så uttrycker Paulus det helt suveränt där. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Återigen så tänker vi så här att ja, det här med att tala både människors och änglars språk men saknar kärlek, det är väl i alla fall 95%. Det är 0,0, säger Paulus. Varför det? Jo, därför att det intressanta är inte gärningen i och för sig, utan motivet bakom. Och därför säger Jesus till sin samtidsfariser, döm inte efter skenet, utan döm en rätt dom. Döm efter den bakomliggande faktiska verkligheten. Jag vet inte riktigt om vi ska bli rädda eller glada över att Gud har så höga målsättningar med vår rättfärdiggörelse. Personligen tycker jag att det är fint, eftersom det ändå är han som ska göra jobbet. Att det inte handlar om kulturförnissa, utan att det handlar om ett djupt verk i våra hjärtan. För vems skull? Du vet den här berättelsen om änkans skärv. Jesus säger till lärjungarna, hon var mer än alla de andra. Ja, varför det? Därför det är, som jag sa igår, kärleken är billig att få och den är dyr att ge. Och hon gav så det kändes. Och ändå gjorde hon det frivilligt. Och därför gav hon mer. Hon måste ha gjort det för någon annans skull. Och på den här punkten så känner vi naturligtvis ett slaveri. Allihopa. Ett behov av mycket mer frigörelse. Frigörelse kan vi kalla det ifrån självupptagenhet. Observera nu, jag lägger inget moraliskt värde i ordet självupptagenhet. Jag pekar inte finger åt någon. Nu bara konstaterar vi enkla fakta här, utan någon fördömelse på köpet. Självupptagenhet. Vi går tillbaka till Galaterbrevet nu till 5:e kapitlet. Om vi där börjar läsa i 19:e versen så stöter vi på ett litet avsnitt av det här brevet som vi ofta och gärna citerar. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittriga, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er. De som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rik. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Ibland verkar det nu när Paulus så att säga beskriver det kötsliga och det andliga i våra liv, så verkar det som det var två helt skilda världar. I den ena världen lever man rullan. Och vi har kanske som goda, väluppfostrade kristna lite svårt att känna igen oss bland alla liderligheter och utsvävningar och maktkamper och kätterier. Jag vet inte vad du tycker. Personligen tycker jag kanske inte att jag känner mig så vansinnig träffad av den där listan. Och kanske skulle jag kunna läsa den och tänka det att halleluja, det gäller inte mig. Och så skulle jag kunna stänga min bibel och tänka det att jag är då inte kötslig. Tack och lov, jag behöver ingen helgelse. Då har vi samtidigt på känna att nej, så där billigt slipper man nog inte undan. Och det gör vi inte heller. Låt oss istället tänka nu på detta med att leva för sig själv och att leva för honom som dog och uppstod för oss. Och så säger vi detta, att leva för sin egen skull, det är kött. Och att leva för honom som dog och uppstod för oss, det är ande. I princip. Vi kan ha större eller mindre svårigheter på de här områdena. Vi kan vara känslomässigt skadade och sargade, vi kan ha problem att brottas med. Men ändå, låt oss ta det som en grundprincip. Leva för andras skull, för Herrens skull, lika med ande. Leva för mig själv, för att allt går ut på mig själv, lika med kött. Vi tittar lite i början på nästa kapitel, ska du se. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Ja, ni som är andliga människor, ni går förstås inte och gapskrattar åt andras brister, utan ni hjälper dem på vägen. Ja, därför att det hela går inte ut på dig och din egen förträfflighet, utan ditt liv går ut på de andras välfärd, om jag får säga det så. Vi går tillbaka till femte kapitlet, där det här med köttet och anden. Och så säger vi kanske så här istället, att vi måste alla räkna med som kristna att våra liv blir en blandning av kött och ande också när det är som bäst. Det ges oss tillfällen, ögonblick, situationer, möjligheter att få leva för någon annan. Men ständigt pågår en kamp i våra liv. Lever jag nu för min egen skull, eller gör jag det jag gör för andras räkning? Och då är det så här finurligt att det kan många gånger fordras ganska gott spårsinne för oss i skillnaden. Vi tar en av andens frukter, ska du strax förstå vad jag menar. Tålamod. Tålamod är en härlig gåva. När vi så att säga har tålamod för andras räkning. När vi kan se på andras svårigheter och brister och ändå med tålamod hjälpa varandra vidare. Ljuvligt, underbart. Men köttet, självupptagenheten, har en fantastisk kopia, och det är envisheten. Har du träffat en riktigt tjurskallig människa någon gång, så vet du hur otroligt destruktivt det kan vara med lite envishet. Båda sakerna handlar ju om att liksom inte fladdra hit och dit. Men envis, det är jag för min egen skull. Jag ska allt ha min vilja igenom för att den är min. Tålamodet kan däremot så att säga fungera på den andres villkor. Men varför står det inte så då? Varför står de avguderi och trolldom och ofördragsamhet och maktkamp och kätterier och dryckenskap och utsvävningar och annat av samma slag? Jo, ser du, det är så att det där är så att säga slutstationen. När vi tillåter oss att leva i envishet istället för tålamod, så kommer vi på något sätt in i en sorts utvecklingsprocess. Vi kommer på glid in i någonting som ofta slutar i någonting av det här som Paulus kallar för köttets gärningar. Vi går till sjätte kapitlet och ser på sjunde och åttonde verserna. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Om jag alltså tillåter mig att göra lite kötsliga kopior på andens frukter, och istället för kärlek så kan vi ha lite vanlig begärelse, och istället för glädjen så kanske vi kan ha lite skadeglädje. Vi har lite envishet. Vänlighet går ju bra att byta ut emot mesighet, till exempel feghet och lite allmän flyktmentalitet. Godhet, ja, det kan vi ju byta ut emot obestämdhet, att aldrig liksom bekänna färg eller att aldrig tala om vad man tänker utan alltid hålla käft. Ja, det finns så många möjligheter att göra efterapningar. Och det kan hända då att man så att säga kommer in i processer som slutar med att någonting annat så småningom blommar upp. Om vi alltså därför tänker oss nu rättfärdiggörelsen, som en process där vi befrias från självupptagenhet. Det är inget krav ifrån Guds sida, utan när Gud börjar handla in i våra liv så kan vi räkna med att han ger oss, om vi så vill uttrycka det, läkedom för självupptagenhet. Vad blir vi då? Om vi inte är självupptagna, vad blir vi då? Jo, då blir vi Guds upptagna. Ett härligt ord. Att bli Guds upptagen. Nu blir vi nyfikna. Käre Gud, klarar ens du av det här? Hur ska detta gå till? Ja. Att sluta leva för sin egen skull och att leva för Kristus. Hur ska det gå till? Jag träffade en gång en kvinna som uttryckte problemet så här. Och hon slog precis hammaren på tummen. Så till den grad så jag blev alldeles dum och hade inget svar att ge. I många år sedan. Hon frågade så här. Säg mig Sven, hur gör man för att göra en god gärning utan att lägga märke till det? För hennes problem var det här att om hon hade hjälpt någon gång, så kände hon sig så vansinnigt nöjd över att ha gjort en god gärning. Så hon förstod att det där förstörde liksom allt sammans. Det blev ingen poäng i himlen av det där i alla fall till sist. Även om hon höll masken utåt, så var det liksom ändå att hon upptäckte att hon gjorde den goda gärningen till sist för sin egen skull. Hur ska man kunna göra en god gärning utan att lägga märke till det? Det var hennes fråga. Vi kan formulera samma fråga så här. Hur ska jag kunna göra mig mindre självupptagen utan att märka att jag blev mindre självupptagen och sen bli så fantastiskt stolt över att jag kunde bli mindre självupptagen så jag blev ännu mer självupptagen? Var ni med? För tänk om du kunde göra dig mindre självupptagen, vad självupptagen du skulle bli. I samma ögonblick som man ställer frågan på det sättet så grips man ju av nästan panik slutsatsen. Käre Gud, det går ju inte det här. Nej, säger Gud, det har jag ju alltid sagt. Det är klart det inte går. Om det här gick så hade ju Kristus dött förgäves. Eller som det står i 2:21. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Romarbrevets 7:e ska vi titta lite i. Och det är ju välkända ord. Tyvärr är det ju så att det är många fler kristna som känner igen sig i Romarbrevet 7 än i Romarbrevet 8. Tyvärr. Och lite man och man emellan så hummar vi ibland att ja, så käre Paulus, hade du det också på det sättet? Ja, det är kanske inte så konstigt att jag har det så. Men Paulus beskriver Romarbrevet 7 bara för att liksom tala om ett stadium som vi så ofta måste passera på väg till Romarbrevet 8. 15:e. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och eftersom jag konsekvent gör fel grejer, hur ska jag då kunna göra mig själv rätt? Det måste vara omöjligt. Därför ropar Paulus helt följdriktigt till sist på hjälp utifrån. För det måste vara det enda som funkar. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag allt som är mitt förnuft, Guds lag, och med min kötsliga natur, syndens lag. Om inte hjälp anländer utifrån så går det inte. Därför att den självupptagna människan kan göra mycket, men hon kan aldrig lösa sig från sin självupptagenhet. Och om det är det som är rättfärdiggörelse, så måste vi bara säga att det är ingen idé att hålla på allt för länge och försöka. Utan det är i så fall bättre att ta emot hjälp utifrån. Hur gör då Gud? Hur kommer den hjälpen? Var kommer den ifrån? Ja, Paulus, han konstaterar ju att lagen är något gott. Gud har gett människan lagen i en god avsikt. Men inte alls för att Gud gjorde sig några illusioner om att det skulle räcka med att han gav oss lagen och så skulle vi sen kunna leva efter den. Eftersom vi alltså inte gör det goda. Vi tittar i sjunde versen i sjunde kapitlet. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synd. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Nu tror vi att det står så här: att jag skulle inte vetat vilka gärningar som var fina och vilka gärningar som var dåliga om inte lagen hade talat om det för mig. Men nu gör ju lagen det, tack och lov, och då kan jag leva efter den. Nej, så står det inte. Utan det Paulus vill säga det till oss, det är detta att jag skulle inte ha förstått mig själv. Jag skulle inte ha lärt känna mig själv om inte Gud hade gett mig lagen. Och lagen kommer och säger: du ska inte ha begärelse. Vilket alltså översatt till vanlig svenska är detta: du får inte vara självupptagen. Nej, tänker jag. Nej, jag får inte vara självupptagen. Och vad gör jag då? Jo, då lägger jag på ett kol, inte sant? Alltså, Gud har sagt att jag inte får vara självupptagen. Ja, då är det bäst att verkligen sätta igång och inte vara självupptagen. Och så börjar man att fila på sin egen förträfflighet för att om möjligt göra sig lite mindre självupptagen. Och du vet, man håller ju inte på länge med det där. För man upptäcker att det är en lite större uppgift än man tänkte från början. Och ju mer man då håller på och tittar på sig själv och granskar sig själv och analyserar sig själv och rotar runt i sig själv och alltihopa det här för att se om man är självupptagen eller inte, så blir man ju med tiden bara mer och mer självupptagen. Ja. När budordet kom fick synden liv och jag dog. Jag blev om möjligt bara mer och mer självupptagen, dessvärre. Och då är det inte så här, Paulus säger nu inte, att ja, det där var ju ett misstag av Gud, att han gav oss lagen. Han hade nog tänkt sig att det skulle gå på ett annat sätt, men allt blir inte som man tänker sig. Utan nu så har Gud tagit bort lagen och nu är det nåden som gäller istället. Och glömde det med lagen. Nej, det gör han inte. Utan på något sätt så talar han om för oss att vi människor behöver upptäcka självupptagenheten. Och upptäcka vårt slaveri under självupptagenhet. Alltså vår hjälplösa oförmåga att komma till rätta med självupptagenhetens problem. Därför det är så här. Det där det vet vi allihopa. Visst, inga konstigheter. Men du förstår, den kunskap vi har om det här som bara sitter i huvudet, den ändrar ingenting. En vacker dag kanske man kommer in i en kris som Paulus på vägen till Damaskus. Där man inte bara vet det med sitt huvud, utan plötsligt upptäcker det uppenbaras för det. Och pang, känner man plötsligt: hjälp, jag är ju självupptagen och kan ingenting göra. Jag kan ingenting göra. Jag tycker så mycket om den här repliken som Jesus säger när han uppenbarar sig för Ananias i Damaskus. Och ska ha iväg Ananias till och ge Paulus synen tillbaka. Och Ananias är ju inte det vansinnigt med på noterna från början. Så Jesus liksom får spela ut sitt trumfkort. för att få Ananias med på noterna, så säger han om Paulus: han ber. Han ber. Ja, men det har han ju gjort i många år. Nej, det har han inte. Han har bara producerat böner. För förut så trodde han ändå att han kunde göra någonting själv för att lösa självupptagenhetens problem. Men nu förstår du. Nu sitter han där, blind och tillintetgjord och förkrossad i Damaskus. Och nu bara ropar han på hjälp. Som den hjälplösa människa han har upptäckt att han hela tiden var. Och nu är det frågan till dig och mig idag. Har vi upptäckt det här? Har du upptäckt din hjälplöshet eller vet du bara om den? För det är skillnad som natt och dag. Att bara veta om den ändrar ingenting. Men den dag du upptäcker att det är sant, då ändras allt. Vi ska gå tillbaka till Galaterbrevet. Och så ska vi börja läsa i tredje kapitlet. Och läsa ett rätt så långt stycke. Med lite fortlöpande kommentarer. Vi börjar tredje kapitlet och 13 versen. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet: förbannade var och en som hängs upp på en träpåle. Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham, och vi sedan få den utlovade anden på grund av tron. Bröder, för att ta ett exempel. Inte heller ett vanligt mänskligt testamente kan upphävas eller ändras sedan det en gång har blivit giltigt. Men nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma, och det heter inte "och åt dina avkomlingar", som om det gällde många, utan det talas om en enda: "och åt din avkomma", och det är Kristus. Jag menar, ett testamente som Gud själv en gång har förklarat giltigt kan inte upphävas av den 430 år yngre lagen så att löftet skulle sättas ur kraft. Och om arvet berodde på lagen, kunde det ju inte längre bero på löftet. Men nu är det genom sitt löfte som Gud har skänkt arvet åt Abraham. Paulus beskriver lagen som en förbannelse. Han säger visserligen att lagen är god. Det läste vi nyss i Romarbrevet 7. Och ändå talar han om lagens förbannelse. Varför det? Jo, därför att till lagen knöts ett löfte om välsignelse och ett löfte om förbannelse. Det står i 5 Mosebok 28 bland annat, om du vill titta på det. Det gör vi inte nu. Men Paulus talar ändå bara om lagens förbannelse, därför att lagens välsignelse, den lön som de människor skulle få som höll lagen, det var ju så att säga inget tänkbart alternativ, utan den fanns ju bara där för fullständighetens skull. Utan löftet om välsignelse var orealistiskt, och därigenom kom lagen bara att fungera som en förbannelse. Nu säger han: har Kristus tagit den förbannelsen på sig? Jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda den. Och då kan vi som tillhör Kristus få det löfte Gud gav till Abraham, säger nu Paulus. Och nu finns det en liten ordlek i grundtexten. Och det är så här att ordet förbund och ordet testamente är samma sak. Och nu står det talat här om att förbundet och det löfte som hörde till det förbund Gud slöt med Abraham, det skulle komma att gälla åt hans avkomma. Inte hans avkomlingar i plurals, utan hans avkomma. Och nu säger Paulus: det gäller egentligen Kristus och de som tillhör honom. Ja, men lagen då? Ja, den kom ju långt efter, säger Paulus. Den kom 430 år senare. Och den satte inte Guds ursprungslöfte och ursprungsplan ur funktion. Utan lagen gavs mera som en parentes på vägen till löftets uppfyllande. Lagen ger inte rättfärdighet. Utan rättfärdigheten i Kristus har sin yttersta grund i Guds löfte till Abraham. Och uppfyllelsen sker genom Abrahams avkomma i singularis, och det är Kristus. Vi går vidare. Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare, och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv, hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till den som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Gud har alltså egentligen lovat nåden innan han gav lagen. Ty nåden är löftet till Abraham och lagen kommer långt senare. Varför gavs då lagen, säger Paulus? Vad tjänar den till? Jo, den har varit en övervakare, eller som det egentligen står, en uppfostrare. En pedagog, står det i grekiskan, som ska leda oss till Kristus. Hur gör den det då? Jo, genom att överbevisa oss om vår självupptagenhet och vår oförmåga att komma till rätta med självupptagenhet. Genom att liksom ställa fram detta. Att om ingen kommer utifrån och hjälper oss så går det inte alls. Det är inte så att det går till 75% om vi inte får hjälp och så klarar, så får kanske någon annan göra resten. Utan ingenting funkar. Och därför är det så här, att Gud liksom ställde fram lagen. Det gör han på olika sätt också i våra liv. Vi är så medvetna om hur vi borde vara, eller hur? Och så jobbar vi och försöker komma till rätta med att bli det vi borde vara. Och vad vi som kristna kämpar med det här. En vacker dag så kör vi fast. Vi upptäcker att ja, om det så går för alla andra så går det i alla fall inte för mig. Och jag blir bara mer och mer deprimerad. Jag blir bara mer och mer självupptagen. Jag mår bara mer och mer pyton av det här. Ja, riktigt. Det var det hela gick ut på. Att du skulle upptäcka att det inte går. För vi kan höra Jesus säga nej förutan kan inget göra. Så tänker vi, vad pratar han om? Vi kan väl göra ganska mycket. Och det är väl lika bra vi spottar i nävarna och sätter igång för någon annan. Eller vill aldrig göra det. Och så får vi upptäcka detta att, käre Jesus, det är ju sant. Med dig förutan kan vi ingenting göra. Ingenting. Och du vet, den dag man upptäcker det, då är det kris. För den upptäckten, den värjer vi oss för i det längsta, eller hur? Vi kan ha det som en kunskap. Det är inte farligt. Men att upptäcka det, oj oj, det är ju livsfarligt. Och vi spjärnar emot och vi värjer oss och vi kämpar och vi jobbar. En vacker dag har vi ändå kört fast. Och så sitter vi där och så säger vi, usch, jag är en så dålig kristen. Usch, jag är inte glad. Usch, jag vittnar inte. Usch, jag ber så lite. Usch, jag läser inte Bibeln. Usch, jag är så tråkig. Och usch, jag säger usch så mycket. Och i den stunden så tänker man så lätt så här. Att det där är vad Gud också tycker. Men det är inte så. Utan det är bara så att om nåden ska få bli nåd i våra liv. Om det inte ska bli någonting som är så lätt fånget att det också blir lätt förgånget. Så måste det någon gång ha blivit en upptäckt för oss. Att utan Kristus är vi förlorade. Och i det avseendet är lagen en uppfostrare till Kristus. Men du förstår, en vacker dag så kommer vi alltså till den punkten där allting har kört fast. Och då är det inte alls meningen att vi ska bli stannandes där. Utan när vi har kommit dit, liksom då är det stora genombrottet. Därför att då vill Gud verkligen visa oss detta att leva av nåden. Och bara av nåd. Inga egna tillägg. Inga egna prestationer. Allt det där har ju fallit bort. Vi har ju upptäckt att det var ju just det som inte hade något värde. Börjar jag att liksom plussa på Jesu rättfärdiggörelse med mina egna omskärelser eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, då börjar jag ju att gå tillbaka i det gamla igen. Och det är ju det de har gjort i Galatien och det är därför Paulus är så förtvivlad. Ni kommer att köra fast på nytt. Ni har ju faktiskt redan gjort det, säger jag. Ja, just det. Därför att det här andens flödande liv igenom oss, det flödar så länge vi har kvar medvetandet om att utan honom kan vi inget göra. Och när det medvetandet bleknar så tycker vi att ja, det här fungerar ju bra, men det skulle ju kunna bli lite bättre om vi också. Så kan du fylla i sen på den sträckade raden. Vi fortsätter att läsa. Jag menar så här, så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och han ropar Abba fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Här tar nu Paulus en bild. Han talar om en uppfostrare som får uppfostra barnet så länge barnet är omyndigt. Men en vacker dag är ungen vuxen nog att så att säga gå ut i vuxenlivets frihet. Då behövs ingen uppfostrare längre. De här uppfostrarna som rikt folk hade på den tiden var ju betrodda slavar. Och nu talar Paulus här om de kosmiska makterna som är vår uppfostrare till Kristus. För bakom vår självupptagenhet finns ju också påverkan från mörkrets andemakter. Och när vi försöker att frigöra oss ifrån slaveriet under självupptagenheten, så bara ökar deras inflytande, inte minskar. Och till sist när vi kommer fram till ett lagom mått av desperation, så vi tycker nu har allting kört fast. Nu är allting förlorat. Nu kommer ingenting att gå längre. Nu gäller det bara att hålla masken tills man dör. Så du, då förklarar Gud dig myndig. Har du hört? Precis som när Jesus kommer efter sin uppståndelse och lärjungarna sitter och hackar tänder bakom stängda dörrar. Och Jesus säger gå ut i hela världen. Jag menar, det var ju också ett tillfälle att ge dem det uppdraget, eller hur? De hade ju gjort bort sig på alla tänkbara vis. Och de satt ju där och hade förlorat sitt självförtroende, som det heter. Ja, halleluja, precis det hade de gjort. De hade förlorat hela sitt självförtroende. Nu var det dags för ett gudsförtroende istället. Förstår ni? Ja. Och jag gissar att det finns många av er som kämpar med det här. Befinner sig i den här situationen. Som liksom ändå tycker jag har misslyckats med det mesta i mitt kristna liv. Ja, härligt, säger jag. Underbart. Ljuvligt. Himmelriket är nära. Mycket nära. Just dig. Därför så är det med Guds rike. Det är så tvärtom mot vad vi tänker oss. Nu går vi tillbaka till 2:19. Nu börjar vi kunna begripa vad där står. Och vi läser ända till och med 21 versen. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Jag har ju genom lagen dött. Ja, det är många situationer. Medvetandet om hur vi borde vara får oss till sist så självupptagna, så självfixerade, så inkrökta i hela vår religiösa varelse att vi nästan slår knut på oss själva. Och vi blir minst av allt de frigjorda personer som vi skulle vara. Jag dog genom lagen. När budordet kom fick synden, det vill säga självupptagenheten, liv. Och jag dog. Just därför att lagen sa, du får inte vara självupptagen. Ja, nu har jag dött genom lagen. Käre Gud, vad händer sen då? Jo, sen kommer Gud och säger, nu kan du dö en gång till. Vi gör det här grundigt, säger vi undan med det sen. För nu är det dags att dö bort från lagen. Att inte längre, som det också heter i Paulus brev, stå under lagen, utan stå under nåden. Om du nu låter mig få älska dig, käre vän, i befintligt skick, säger Gud. Utan att du presterar något, utan att du klarar något, och utan att vi ens vet vad resultatet kommer att bli. Kom bara hit, mitt älskade barn, så får jag älska dig. I all din jämmelighet. Och så gör vi så här att vi spikar fast lagen på korset. Lagen gäller inte längre för dig. Därför att du har upptäckt, inte bara kan utan till, utan du har upptäckt att utan Kristus är du förlorad. Det räcker med det. Nu tar vi bort lagen. Och det kan vi göra utan risk för laglöshet och total anarki och hipp som happ åt alla håll. Utan när vi nu tar bort lagen så kommer nåden att strömma in i dig. Och där lagen förut regerade till död och elände kommer nu nåden att regera till evigt liv. Och där nåden regerar, där blommar andens frukter fram, och mot sådant vänder sig inte lagen. Alltså kommer lagens uppfyllelse plötsligt fram. Plötsligt fungerar lagen. Göra vi då vad lag är om inte genom tron, säger Paulus. För det blev han ju väldigt beskyld för oss att påstå. Bort det. Tvärtom. Vi gör lag gällande. Det är bara på det här sättet som lagen till sist kommer till funktion i människans liv. Inte genom att kräva av människan att hon ska bli självupptagen. Utan lustigt nog, genom att lagen låter självupptagenheten blomma upp i våra liv. Så att vi till sist upptäcker, Vi kan inte utan hjälp. Först då blir vi tillräckligt ödmjuka för att söka så mycket hjälp som vi i själva verket behöver. Det är lagens hemlighet. Men när den har fullföljt, så att säga, sitt uppdrag i våra liv, sen ska vi inte stå under den. Det är som tragedi med så många kristna som inte vet vad nåd är. Utan som vet om att det finns frälsning genom tro, och ändå står de under lagen. Ändå vilar det tunga bördor av dom och förkastelse och fördömelse över dem. Men du står inte under lagen. Har du upptäckt att rättfärdighetens praktiska problem i ditt liv är kampen mot självupptagenheten, ja, då har lagen gjort sitt verk. Och Herren säger: nu låter jag dig dö bort från lagen. Så har lagen ingen makt i ditt liv. Och de kosmiska makterna förlorar sitt grepp över ditt liv. Och du kan börja öppnas för det flöde av nåd som förändrar allt. Vi får söners rätt. Och det där är också ett uttryck som är svårt att översätta. Egentligen betyder det att bli adopterad. Det betyder det grekiska uttrycket. Det betyder inte i första hand att få alla möjliga rättigheter. Utan det betyder, som det står i Johannes första kapitel, åt var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Att räknas som Guds barn. Och när du har fått den rätten att räknas som Guds barn, kanske ännu självupptagenheten finns kvar i ditt liv. Då står det: Gud sände sin ande in i våra hjärtan. Och med hans ande börjar nådens flöde. Somliga kanske får ett bred ström av nåd indirekt. Andra kanske på olika sätt är skadade och sargade i sitt inre. Och flödet av nåd kanske bara är en rännil i början. Jag minns en man jag träffade för några år sedan. Som hade levat väldigt mycket i mörker och skugga i sitt liv. Förtvivlan och ångest. Och han hade varit på alla möten som tänkas kunde, och alla hade lagt händerna på honom, och han hade gjort allt och bett allt och sagt allt och så här. Och han var så förtvivlad så han nästan skrek. Jag fick bara undervisa honom om nåd. Nåd och nåd. Och till en början begrep han ingenting. Han bara ställde motfrågor som visade att han ingenting förstod. Och vi höll ut länge. Och så småningom så började det klarna för honom. Och jag släppte kontakten med honom, för jag tänkte att Herren tar över. Och så kom det ett brev. Att det blir långsamt bara ljusare och ljusare i mitt liv. Guds nåd hittar fler och fler vägar in i mitt innersta. Jag ville bara att du skulle veta det. Vi står inte under lagen, mina vänner. Vi står under nåden. Låt oss tacka och be. Fader, vi tackar dig för att du har ett så djupt perspektiv med frälsningen. Att du faktiskt vill lösa oss ifrån självupptagenhet. Många av oss har för länge sedan resignerat och gett upp. Riktigt så fantastiska målsättningar kan man ändå inte ha. Man blir bara besviken. Vi kämpar med våra laggärningar, Jesus, och det ser du så väl. Och vår broder Paulus, han skriver till Galaterna och han skriver till oss att du har gjort oss fria och att vi inte ska ta på oss träldomsoket och slavoket på nytt. Och ändå finns det där så mycket över våra axlar och våra nackar. Och kanske att vi alla behöver få uppleva det. Ända fram till den insikten och upptäckten att dig förutan kan vi inget göra. Och vi kan inte skynda på den upptäckten. För det är en upptäckt och inte en kunskap. Och du låter oss göra den upptäckten när det är dags, Herre. Du är så förunderlig. Ditt tidsschema är så märkligt. Men de av oss som har upptäckt det, Herre, jag bara ber att du rör vid var och en. Och lyfter av lagens ok. Och så får vi komma in i en annan upptäcktsprocess. Att inte längre upptäcka vårt behov av nåd. Utan att vi får upptäcka att du, Herre, hela tiden har varit nådens Gud. Och att den där stränge lagiske, dömande och kritiskt granskande guden, det var en vrångbild. Det var inte du. Du gav lagen för att vi skulle få chansen att upptäcka riktigt på djupet vad det vill säga att du är nådens Gud och inget annat. Jesus. Så uppenbara i våra hjärtan din nåd. Och gör det på ett sådant sätt att vi kan leva för dig och inte för oss själva. Att du kan leva i oss. Att vi har dött bort från självupptagenheten. Och vi har dött bort ifrån den lag som band oss vid självupptagenheten och överbevisade oss om vår självupptagenhet. Att vi var envisa när vi menade att vi hade tålamod. Att vi kanske var både mesiga och fega när vi menade att vi var milda och vänliga. När du har överbevisat oss färdigt så tar du bort lag. Och vi får stå på en fri plats där nåden bara strömmar. Prisat vare ditt namn. Amen.